This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Du lyssnar på Rättegångspodden och del 2 om dubbelmördaren.
Det här fallet är unikt. Döms mannen så är det första gången någon i Sverige fälls för 4 mord där pengar är motivet. Åklagaren har beskrivit mannen som en kallhamrad mördare som noga förberett morden med inköp av tändvätska, baseballträ, kofot, silvertejp och rep inför sina kundbesök hemma hos de båda paren.
Då har vi hittat resten av två kroppar. Kraftigt, ja, det är bara skelett kvar i princip.
Då blev det tyst en liten stund och sen svarar han med att åh herregud. Herregud, oj, 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 men vad säger du, vad säger du? Och detta pågår en längre stund. Och under tiden försöker jag ställa frågan. Anna har sagt att du skulle vara där på kvällen. Vi vill reda på, var du där? Var Maria där? Liksom, var du där?
Ofta åberopar att man minns dåligt vissa saker. Det kan ju bero på en medvetenhet, men det kan bero på förträngning. Och faktum är, det kan bero på att man har en mental skada som gör att man hamnar i en situation att man visst vissa saker men inte andra saker.
När det gäller bevisningen då i Hyckleshovsärendet så är ju naturligtvis portalen, om man så får säga, i det. Det är ju de här DNA-träffarna på kofoten som anträffades på den misstänktes kontor i en skrubb.
Har det hänt någon gång att ni har lånat verktyg efter, av varann efter 2009?
Ja.
Och hur kommer sig det? För då bor ni ju ganska långt ifrån varann.
Ja, men det är inget konstigt i det.
Anledning av att vi har väckt åtal för 2 fall av mord och grov mordbrand i Norra Hammar. 2 fall av mord och grov mordbrand i Hökensås. Och åtalet omfattar också ett 30-tal fall av grova bedrägerier.
Zoran Radovanovic står alltså åtalad för ett dubbelmord och mordbrand i Norra Hammar. Men också för ett dubbelmord och mordbrand i Hökensås. Och det är när man utreder händelserna i Norra Hammar som pusselbitar börjar falla på plats. I början av förra avsnittet hörde vi brottsutredaren Patrik Nilsson intyga avsaknaden av brytmärken på villan i Norra Hammar vid den första brottsplatsundersökningen. Vi backar bandet och hör fortsättningen på hans berättelse om hur det såg ut när man några dagar efteråt återvänder till villan.
Så du kan säga med säkerhet att det fanns inga brytmärken när ni påbörjade, när ni genomförde den här första yttre undersökningen?
Ja, det stämmer. Det fanns inga brytskador på fredag eftermiddag.
Och för det har vi ju förstått här av utredningen att sen upptäcks det att det finns brytmärken på ett antal ställen på huset.
Ja, på måndagen, blir den 1 juni då, så var två kollegor till mig där ute för kompletterande undersökning.
Mm.
Och de upptäcker då brytskador på ett fönster in till gillestugan och på en dörr in till det förrådet på husets sydvästra hörn. Och sen fanns det även brytskador på en altandörr på husets södra sida då. På överplan.
Mm. Hur fick du kännedom om de här brytskadorna?
Min kollega ringde till mig i samband med det.
Direkt när de hade upptäckt det här?
Ja.
Kan du säga lite, beskriva de här brytmärkena och vad du drar för slutsatser kring dem?
Brytskadorna på fönstret, där har man ju brutit bort lister kring fönsterkassetten.
Mm.
Inte samtliga listor utan kassetten fanns ju kvar i fönsterbågen.
Mm.
Brytskadan fanns på den dörren vid till förrådet eller verkstaden. Var lätt rundare och såg ut som det var orsakat av något mejsel, ett runt mejselliknande föremål.
Mm.
Ytliga och absolut inte möjliga att kunna komma in genom att bryta på det viset där. Och brytskadan som fanns på altandörren var... kan säga att de var små och bedömde dem som ytliga också.
Mm. Skulle du säga att det är reella försök att komma in i den här fastigheten?
Efter vi har varit där och tittat så gör vi bedömningen att det ger ett arrangerat intryck har skrivet. Det vill säga att man hade inte, med de brytskadorna så är de är för små för att kunna bryta upp dörren.
Mm.
Dessa brytspår alltså dykt upp efter att brottsplatsen spärrats av och efter att den första brottsplatsundersökningen har gjorts. Vilket man anser vara väldigt mystiskt. Och man misstänker snart att märken har gjorts av en kofot.
Hej Niklas.
Hej.
Det är jag som ska ställa några korta frågor till dig. Du har ju varit inblandad i den här utredningen i en ganska begränsad del om man säger.
Ja, det stämmer.
Och det gäller anträffande av en kofot. Kan du bara berätta hur det gick till när du anträffade den här kofoten? Vad som hände där omkring och så vidare?
Ja, vi var en grupp poliser då, som skulle genomföra husrannsakan på den Gripnes kontor i Jönköping och det skulle ske skyndsamt. Så vi var där och genomförde husrannsakan. Vi delade upp oss och letade efter saker som kan ta sig beslag då för brottet.
Mm.
Och i det läget så hade inte jag någon kännedom om att det kunde vara aktuellt med någon kofot. Men jag hade ansvaret för kopieringsrummet som jag kallade det då.
Mm.
Och så vi tar med saker och återsamlas senare på polishuset. Och där framkommer att det ska finnas brytmärken då på den här bostaden i Norra Hammar. Och då tänker jag ju på den kofoten som jag har sett inne på kopieringsrummet på kontoret. Och nämner då detta. Och då anses det intressant så att vi åker tillbaks till kontoret och tar den här kofoten då i beslag.
Mm.
Och den här kofoten kommer att få stor vikt i utredningen gällande branden i Hökensås som skedde nära 3 månader innan branden i Norra Hammar. Denna gång brinner huset upp helt och hållet och likaså det äldre paret Perssons, som befann sig i huset.
Säga ut mot norra, nordvästra hörnet finns resterna utav av ett utekök och eventuellt ett uthus som även det är nedbrunnet och plåtarna ligger på marken.
Brandutredaren Caroline Brodén är en av de första på plats och vi hör hennes inspelade rapporteringar om vad det är hon ser.
Då har vi hittat resterna av två kroppar. Kraftigt, ja, det är bara skelett kvar i princip. Och vad som vi tror är en hund. Eller katt kanske.
har pratat med David Herngren och han har varit i kontakt med kollegorna i Jönköping. De åker ånyo till ägarparets hus för att utesluta att, eller ja, för att tyda på så att de inte är hemma och det är några andra här. Kropparna anträffas i norra delen av huset. Vi numrerar upp människorna 1-2. Området där vi tror att det är en hund numrerar vi som nummer 3. Jönköping har varit i kontakt med dottern. Dottern talar om att hennes föräldrar har åkt hit på söndagen. Under tiden vi är här så kommer elverket Tidaholm hit på grund av att de inte får kontakt med mätaren. Det beror ju naturligtvis på att det brann. Han har berättat att de avläser elen mellan 2 och 3 varje natt. De har haft en avläsning söndag. Men natten mellan måndag och tisdag 2 och 3 får de ingen kontakt.
Man kan alltså slå fast datumet för branden till den 9 mars. Men på grund av att huset är helt uppbränt kan man då inte styrka att något brott har begåtts och branden avskrivs som en olycka. Men personen som förvaltade parets pengar var en Zoran Radovanovic.
Kan du berätta vad du då har hört muntligen från din mamma?
Det hon muntligen har sagt är att de har låtit Zoran förvalta pengar åt dem. Och att, det kanske vi kommer in på senare, men när de har försökt få ut så har det alltid varit lite krångligt. Ja, det har varit svårt att få ut dem.
Hur vet du det?
För det har mamma sagt. Och jag har ett exempel som är, ja, som är väldigt tydligt. Det var när 2 år sedan jag och min sambo ville köpa en lägenhet och jag ville låna pengar av mamma och pappa. För jag visste ju att de hade tillgångar. Och det ville de gärna ställa upp med. Och det skulle inte vara något problem initialt. Då syftade jag på att de skulle ta hem de här pengarna som Zoran förvaltade. Och sen så märkte jag ju närmare liksom, det var väl något tillfälle vi behövde dem för att kunna köpa lägenheten, så märkte jag att det blev svårare och svårare. Och så pratade med mamma om att hon ringde mig och sa nej, men det gick inte, det var något datum som hade missats, och i min öron svep själv för att inte kunna betala ut det. Men det var ju, det gick inte att få ut pengarna helt plötsligt, för då var det helt plötsligt ett datum som hade
passerats. Och vem skulle få ut pengarna då? Eller hur vet du att han var inblandad?
För det sa ju mamma.
Hon sa det?
Ja.
Hon nämnde?
Ja.
Okej, okay, ja. Vad visste du om Sorans relation till dina föräldrar?
Som jag sa tidigare grannar. Och att jag tror under den tiden de bodde i Bankeryd blev det en form av affärsmässig relation också.
Att det skulle röra sig om en olycka förbryllade parets barn redan från början.
Våra föräldrar var väldigt noggranna med allt. Och särskilt när det gäller just brand är någonting som min pappa alltid har varit orolig för. Han har alltid varit väldigt noga med att elinstallationerna ska göras ordentligt och noga med att inte ljus ska vara på. Och han har påtalat det flera gånger, just att det här med elektriciteten var det viktigaste i renoveringsarbetet, att det skulle vara i sin ordning då.
Vi hör parets dotter som i rättssalen ger ett samlat intryck. Men hon har sedan bortgången av sina föräldrar gått till krishantering och mår fortfarande psykiskt väldigt dåligt.
Mina föräldrar har åkt hit ut för första gången efter, ja, efter julen och en sjukdomsperiod. Alla hade varit väldigt sjuka, så det var första gången de var där för att titta till det efter julhelgerna. Och då beslutade vi att vi skulle åka dit och fika med dem. Och jag tror att vi kom dit runt 2:30 tiden någonting. Och vi fikade tillsammans.
Hur länge stannade ni?
Till runt 5-tiden skulle jag tro. Vår son har behov av medicin på fasta tider och det hade vi inte med oss. Därav vet jag att vi behövde komma iväg. Jag skulle tro senast vid 5-tiden.
Var det du, för jag förstod, du var ju den sista som hade kontakt med din mamma och du har också lämnat en uppgift om någon WhatsApp-konversation där. Kan du bara berätta helt kort när den ägde rum och vad som sades där?
Ja, det var på måndagen. Jag tror det inleddes med att vi hade en konversation och att jag ville ta kontakt, men då så sa hon, vi kan väl höras senare, sådan kommer mellan 8 och 9 så kan vi höras efter det.
Mm.
Då frågade jag, kan vi höras nu?
Mm.
Var vill jag sen direkt ringer upp mamma?
Mm.
Och det var runt 6-tiden, det är jag säker på.
Mm. Vi har ju det, det finns på sidan 368 i förundersökningen. En WhatsApp-konversation då, det står där i texten så här, vi kan höras lite senare, Soran kommer vid 8:30, så det får bli efter det. Det är det, den konversationen som du tänker på.
Mm. Ja.
Och inte nog med att Soran förvaltade parets pengar. Han hade även ett inbokat möte med paret kvällen den 9 mars, då huset brann ner och makarna brann inne. Detta börjar syskonen emellan, såklart att reflektera över.
Vad jag förstår, det var ju Carl som ringde till Soran bara ett par dagar efter den här händelsen. Hade du, och berättade då vad som hade hänt, hade du pratat med Carl om att Soran skulle kommit dit på kvällen?
Ja.
Ja. Vad hade du sagt till Carl?
Jag återberättade det som jag visste, att mamma hade skickat det här meddelandet.
Mm.
Och att han skulle ha varit där vid den tiden och därmed också varit förmodligen en av de sista som såg dem i livet.
Mm.
Och det är brodern Carl som tar på sig att ringa upp Soran och meddela honom om att paret Perssons har gått bort.
Ganska kort efter detta, vid lunchtid skulle jag tro, ringer upp någonstående telefonsvarare, talar in på telefonsvaren vem jag är och vad ärendet gäller. Och sen dröjer det kanske möjligtvis en halvtimme, något sånt där. Sen ringer han upp, presenterar sig. Och jag presenterar mig och berättar vad som har hänt. Kort. Och då blev det tyst en liten stund och sen svarar han med att, åh herregud. Herregud, oj oj oj, men vad säger du, vad säger du? Och detta pågår en längre stund och under tiden försöker jag ställa frågan, Anna har sagt att du skulle vara där på kvällen. Vi vill reda på, var du där? Var Maria där? Liksom, var du där? Och den här frågan får jag repetera kanske 3 gånger under tiden då. Vad säger du? Vad säger du? Och till slut så får jag som svar att nej, nej, jag är i Stockholm. Jag är i Stockholm. Jaha, så du har inte varit? Nej, jag har varit i Stockholm hela tiden. Och jag är mån också om att det här är, jag har precis fått det här beskedet. Jag har ingen lust och vi har andra i, vad ska man säga, i turordningen som jag vill, som vi vill prata med, så att säga. Så jag vill bara få den informationen så snabbt som möjligt. Och sen under samtalets gång så frågar han även att, ja men vad har hänt? Vet ni vad som har hänt? Nej, vi vet inte. Polisen har precis varit här. Vi vet ingenting. Och sen frågar han om han får berätta för sin fru. Alltså, ingen problem. Ja visst får du göra det. Och sen frågar han om de får komma på begravningen. Mm. Och liksom mina tankar är inte så långt framskrivna då. Det är ungefär samtalet.
Har du pratat med honom någon mer gång mellan det samtalet och det mötet som var den 15?
Nej.
Den 15 mars har barnen till makarna Persson kallat Soran till ett möte för att gå igenom de finansiella förehavandena som deras föräldrar har haft med honom. Vi har ytterligare en av bröderna.
Jag tyckte det var väldigt konstigt och obehaglig känsla inför mötet. Jag har mycket känslorna utanpå. Jag var den av barnen som vågade säga det som man inte trodde att han har mördat dem, sa jag. Och här är min fru med mig också. Och jag sa att du kan inte upp imorgon, så det är han. Du måste gå till polisen.
Mm.
Han dyker upp såklart. Och han dyker upp och blir ställd att vi är så många. Oj, vad många ni är. Vi slår oss ner. Han är rätt skakig, eller ja, ska man säga. Han framhåller och har långa utlägg om att han ska komma på begravningen och sådär. Och så hade jag försökt förbereda mig med några punktfrågor om jag skulle vilja ha svar på.
Ja, vad var det för punkter du hade förberett på?
Varför dök det inte upp i Hökensås som utsatt eller sagt? Sen var också intresserad av vad var det för pengar han har förvaltat? Vad var det för investeringsplan? Var det i fonder eller? Ja.
Mm. Men det blev inte så, för jag har ju lyssnat på det här. Det verkar som att det blev inte så, utan det var han som förklarade. Det är väl rätt uppfattat?
Ja, utan det gör han ju. Det minns jag ju. Ju mer mötet går så mer betryggande blir man. Och känner sig lugnare. Och kommer med förslag hur vi ska göra och hit och dit. Och det här fixar vi och hit och dit. Och, ja. Så att,
Men jag antar att han hade med sig... Eller hade han någonting med sig?
Ja, det har vi pratat om alla syskon efteråt också. Att han hade ju med sig en portfölj.
Mm.
En sån där klassisk portfölj.
Mm.
Han tar med sig den in och så lägger han den på sin stol. Men han rör den aldrig och tar aldrig upp några papper. Och i skräcken som man kan spekulera så att vad som har hänt så var vi så här. Om vi slått tanken, vad hade han i den?
Jaha. Men hade han inga papper framme, menar du?
Nej, utan det är en känsla också att han väntar och vill höra vad vi har att säga. Och jag är lite osäker om den siffran hade dykt upp, men med anledning av att jag direkt hade börjat kolla på alla papperna så hittade jag ju hushållskalkyl från Nordea i mamma och pappas papper, och där står en summa 800 000.
Hade du hittat en summa före det här mötet?
Före mötet, ja.
Är du säker på det?
Ja.
Men du nämnde ingenting om det, att jag har minsann hittat en summa här, och vad säger du om det?
Jag tror jag försökte i mitt huvud vara lite strategiskt att försöka invänta och höra vad Soran säger om vad det är för summa.
Mm. Kan man säga att han pratar om kuller?
Det har varit en jobbig sak att bearbeta att han var duktig på att prata om kuller och att man... Men det vill jag säga att vad han gör, det enda han tar fram under det här mötet, så tar fram någon liten lapp så här som han sitter och tittar på, och så säger han lite siffror och sånt där.
Mm.
Det minns jag. Man tycker det var lite olustigt. Eller?
Och Soran börjar nu betala ut pengar till paret Perssons barn. Trots att de egentligen inte bett om att få någonting.
Så vems är initiativet till att pengar betalas ut?
Det är ju Soran.
Det är Soran?
Ja. Det skulle komma till mig, men det gjorde inte det enligt utsatt tid. Och jag själv blev så här, jag drog mig för jag bara, vänta nu. Så bestämde mig ändå för att ringa upp veckan efter och sådär. Och vi är inne i maj nu.
Mm.
Och jag ringer Soran, han svarar. Han är på en fotbollsträning. Ja, och så säger jag, för jag vill ringa och höra om tidsplanen och sånt där. Och, för då har jag börjat med arvsskifte och papper och dödsboet. Och då får jag något svar att det är svårt att... Jag jagar en depåägare som ska... Jag får inte tag på honom, men jag jagar en depåägare och sådär. Och någonstans under det här samtalet så det är som att jag trycker på en knapp. Och han bara brusar upp och det blir väldigt obehagligt. Och jag bara, vad hände här? Och han bara, vad har ni för papper? Och jag säger, papper? Ja, vi har sagt att det vi har, det är den här Nordea. kalkylen och där uppges en summa på 800 och vi har inte några andra papper eller så här, så att ja.
Det är de kontakterna du har haft efter. Men så som jag förstår det, ni har inte bett om i och för sig eller krävt att några pengar skulle betalas ut så här snabbt?
Nej, utan jag ringde främst bara för att höra om en tidsplan eller hur gången skulle bli utöver.
Varför får ni pengar?
Ja, för jag tror för att lugna oss.
Soran betalar totalt ut 320 000 kronor till barnen inom loppet av ett par månader. Och troligtvis vill han ge sken av att det här är paret Perssons pengar som de investerat hos Soran. Men det här är varken Perssons eller Sorans egna pengar. För några sådana har han i den här tidpunkten egentligen inte. Soran är nämligen en bedragare som vilseleder personer att investera pengar i aktier men som han egentligen tar för egen vinning. För Soran är delägare i Vestigo Kapitalförvaltning AB som hjälper kunder att investera pengar i aktier och andra värdepapper. Under tiden den 7 februari 2012 till den 29 maj 2015 har han vid 36 tillfällen förmått 17 kunder till Vestigo att till hans privata konton betala in belopp som sträcker sig över 5,5 miljoner kronor. Dessa inbetalningar har alltså inte gått via Vestigo utan landat direkt på hans privata konton.
Och det är det här du har kommit fram till. Mm. Och din slutsats här, den står på sista sidan i den här finansiella analysen. Det är att Sorans lön och andra skattefria inkomster, de är inte tillräckliga för att finansiera hans levnadskostnader och konsumtion.
Nej, han har ju vida överstigit sina legala inkomster med de utgifter han har. Mm.
Då har du inga fler frågor.
Ungefär 2 miljoner av dessa pengar har han använt till att köpa aktier åt sig själv i diverse bolag inom skogsindustrin. Men de resterande 3,5 miljoner kronorna har gått till att fortsätta kunna finansiera den dyra livsstil han lagt på sig från tiden då bolaget Vestigo gick bra och han faktiskt tjänade egna pengar. Under våren 2015 är det kartlagt att hans privata ekonomi är mycket ansträngd och att han länge levt långt över sina tillgångar. Han har inte längre några pengar att täcka upp med när hans kunder vill ha utdelning för sina investeringar. Den 9 mars har paret Perssons i Hökensås kallat Soran till ett möte gällande sina investeringar.
Ja, då är det förhör med Soran Radovanovic angående årtalet avseende Hökensås. Och då får den tilltalade börja inleda förhöret. Varsågod.
Ja. Jag ska berätta så gott jag kan kring hela den dagen, så som jag uppfattar det. Men först vill jag säga att jag ser ingen vettig eller rimlig anledning att neka när jag ändå har erkänt ett groteskt brott i Norra Hammar, att jag skulle neka till ett annat brott. Jag finner ingen anledning till att jag skulle göra det. Det var det jag ville säga.
Soran är även fotbollstränare för sin sons knattelag. Och efter träningens avslut den här dagen tar han en hyrbil och åker upp till makarna Perssons i Hökensås. Men innan det har han även varit på K-Rauta där han inhandlat handskar, rep, silvertejp, sopsäckar, 3 flaskor tändvätska samt en kofot. Och det är kofoten som man köper här som kommer visa sig vara samma kofot som kommer att utgöra de arrangerade brytmärkena på villan i Norra Hammar 3 månader senare.
De slipspåren bedömer vi vara individuella för just den här kofoten eftersom slipspår inte blir lika mellan 2 olika kofötter.
Så just den här kofoten som ni har undersökt, där fanns det så att säga individuella slipspår då?
På kofoten.
Som då till graden av en plus 2 har överensstämt med de brytspår som har funnits på
på brottsplatsen som avgjutna då, som polisen har skickat upp.
Ja, just det. I de här spåren så ser vi delar av de här slipspåren och även repspår.
Men enligt Soran är kofoten och de övriga artiklarna inte något han tar med sig till Hökensås.
Jag kommer fram till så det enda som jag tar med mig in i stugan, det är min egen dator, ingenting annat. Och ärendet som vi har, och jag, Tommy och Anita, det är ju att dels prata om eventuella intressenter som ska ta över del eller hela depån för att de ska få ut pengar. Dels så är det ju omläggning av placeringar. Jag vet inte hur länge besöket varar exakt. Det bestämmer i alla fall att jag och Anita ska åka till Gränna, till lägenheten. Jag tror inte att det bara är för att skriva ner eller registrera de förändringar som jag föreslog i den här placeringen. Det måste vara ett ärende som hon hade ytterligare i lägenheten. Jag kan inte specificera om hon skulle hämta datorn eller något ytterligare. Det kan jag inte svara på exakt. Men jag tror att det måste vara något mer. Jag vet inte hur länge det tar i alla fall i lägenheten. Jag vet inte där länge. Men det slutar med att jag lämnar lägenheten först. Jag uppfattar det som att hon börjar plocka ihop saker, om hon ska ha med sig någonting. Datorn tycker jag nog att det verkade som att hon slog igen den bärbar och typ hade den under armen när vi skildes åt. Det är min uppfattning. Så min uppfattning är att hon fick med sig den. Men jag kan inte vara helt säker. Jag vet inte vad klockan är när jag sätter mig i bilen i Gränna och åker mot Jönköping. Jag kan inte exakt, men det kanske man kan se på mobilen. Det jag gör är att jag åker och lämnar hyrbilen. Och jag... Det är bara sånt där vanligt ikast man slänger in nycklarna. Och därför går jag till kontoret och förbereder för... eller packar ner det jag ska ha till mina kundbesök i Stockholm. Till tisdagen då blir det. Och efter det blir jag mig hemåt. Och min bil hade jag i företagets garageplats. Mm. Det var i stora drag.
Att det ska gå till på det här sättet är någonting som dottern till paret Perssons ställer sig starkt frågande till.
Soran har ju berättat att han åker med Anita till Gränna, och då skulle klockan ha varit någon gång efter 21:15 någonstans där. Mm. Kan du bara berätta hur du känner inför den uppgiften?
Helt osannolikt.
Och varför är det?
Ett, att min mamma gillar inte att köra kvällstid när det är mörkt, om man inte absolut, absolut måste.
Mm.
Och just vid det här tillfället så hade ju hela familjen, och särskilt min far, varit väldigt sjuk och varit inlagd på sjukhus, precis kommit hem.
Mm.
Hon hade aldrig lämnat honom ensam på kvällen, långt ut i skogen. Det hade hon aldrig gjort.
Och om motivet till den här resan skulle vara att man skulle föra in några anteckningar på en dator angående ekonomiska förhållanden, blir det mer sannolikt eller mindre sannolikt, eller är det liksom, är det någonting som hon skulle göra?
Nej, då hade hon antecknat det i ett block och fört in det vid ett senare tillfälle. Jag kan inte säga att det skulle vara att man var tvungen till att åka för att föra in det i datorn vid det tillfället. Mm. Och hade hon fört egna anteckningar och i så fall lagt in det senare.
Anita och snickeriarbeten, hur är det med den saken?
Hon snickrar inte så mycket.
Nej. Hur ofta använder hon kofötter som du lämnar?
Aldrig.
Du har aldrig sett henne använda en kofot?
Nej, jag har aldrig sett en kofot hemma hos oss eller hos mina föräldrar, rättare sagt någon gång.
Men Soran hävdar att han lämnade Hökensås på kvällen den 9:e för att åka till Gränna. Då tillsammans med Anita som åkte dit i sin egna bil. Orsaken till att de åkte till Gränna är rätt oklar. Och enligt dottern är ju resan väldigt osannolik överlag. Men senare den kvällen så brinner både Tommy och Anita upp. Och blir så pass brända att enbart skelettdelar finns kvar.
Det är vittnesförhör med Ulf Jonsson. Varsågod åklagaren.
Ja, tack. Det gäller helt enkelt ett förtydligande av ett yttrande. Du har fått en fråga och du har svarat på den 5 augusti 2015. Eller rättare sagt två frågor. Och det gällde om man på makarna Persson kunde konstatera några andra skador än brännskador.
Mm. Det kunde man inte se. Alltså de skador jag såg i min undersökning och det min kollega Lena såg, det var skador som orsakade av branden. Ja. Av stark vän.
Och då är frågan, hur mycket fanns det att se egentligen?
Ja, det var lite olika. I vad det gäller den undersökning jag gjorde, vårt ärende nummer 203 på kvinnan, så fanns det inte mycket kvar alls. Det fanns ju mindre fragment bara. Och där det inte heller gick att avgöra om det var en svag människa eller inte. Utan för att det var så pass bränt och så få benrester som gick att identifiera.
Mm.
Av mannen så fanns det ju med den undersökning då som min kollega gjorde, Lena. Där fanns det ju en kropp, det fanns ju en bål och del av ett huvud.
Mm. Men min fråga är då, kan man utesluta på något sätt utifrån iakttagelser att de faktiskt hade andra skador fast det inte på grund av branden framgick?
Ja, nej, det kan man inte utesluta. Som sagt, nej, det är ju bara rester av kroppar så att såklart att det kan ju finnas delar av kroppen där det funnits skador som ju man inte påträffar. Och sen även de delar vi har identifierat så kan det ju funnits skador men som är, inte går att identifiera på grund av branden.
Så det går inte att fastställa en dödsorsak. Men nu har man alltså DNA-testat kofoten som inhandlades den 9 mars och som då är samma kofot som skapade de mystiska brytmärkena på huset i Norra Hammar. Och det som kopplar ihop den här kofoten med Tommy och Anitas bortgång är att blodspår tillhörande Anita finns på den.
Konsensusbedömning att man tar resultaten från båda de här analyserna och samräknar dem då. Och i det fallet så när man gör det så kommer man till en grad plus 3 istället. Och att man ser att för att träffa de här genetiska delarna vi nu har sett så har det blivit så ovanligt att träffa det så att vi kan säga en grad plus 3 då.
Mm.
Och Anitas blod finns även på en sportbag som också tillhör Soran. Vi återkommer till Sorans förklaringar till det här om ett tag. Men först vill åklagaren veta mer om Sorans kontakter med makarna Perssons barn.
Då har jag en första fråga till dig, Soran. Kan du för oss förklara, och då är jag inkluderar jag även barnen. Och det beror på att du inte ville kännas vid att du besökte makarna Persson den 9 mars som var deras sista dag i livet. Varför förnekar du det?
Ja, det är inte så konstigt egentligen. När jag blev uppringd på onsdag dag var jag i Stockholm på den här konferensen eller arbetsdagen med Strukturinvest. Och jag tror jag lyssnade av middag och ringde tillbaka och då berättade han vad som hade hänt. Och det spontana jag känner det är att jag har ju haft att göra med Tom och Anita ganska länge. Och det är ju via rådgivning som har kommit från mig privat, inte via Vestigo. Och jag är medveten om att det var pengar som inte var, eller aldrig har redovisats. Och det är grunden egentligen att jag vill vara försiktig med vad jag säger och gör egentligen. Det var egentligen ingenting annat. Att jag sen inte säger att under mötet i Gränna att jag var på plats den 9:e. Det tycker jag kanske har bara känns dumt att säga det i efterhand.
Hur menar du då? Kan du utveckla det närmare?
Nej, jag håller fast vid det jag sa i det telefonsamtalet i Stockholm.
Men du får ju frågan två gånger och ändå så säger du att du inte har träffat dem. Varför, ja, Soran? Varför?
Det är den förklaringen. Det är ingenting annat
jag
egentligen.
Jag vet inte om jag förstod den riktigt, men hade det med ekonomiska oegentligheter att göra eller vad?
Nej, utan det var att pengarna aldrig har redovisats, enligt min uppfattning.
Vilka pengar?
Paret Perssons pengar.
Och vad hade du med det att göra, att de inte var redovisade?
Ja, bara att jag känner till det,
ja,
är ju inte korrekt i min yrkesroll, utan att jag rapporterar det.
För vilken skyldighet skulle du ha, menar du, att rapportera?
Ja, jag vet ju att man ska rapportera om de är kunder i Vestigo. Om man känner till någonting om pengar som ligger utomlands som inte är redovisade. Men nu var de inte kunder hos Vestigo, utan de fick råda mig privat. Men jag tror inte att det hade setts på ett bra sätt om man tittar på Finansinspektionens synvinkel. Jag har ingen annan förklaring till varför jag inte sa att jag var där.
Nej, det är din förklaring.
Ja,
okay.
Det är inget annat.
Hur kommer det sig att du lyckats betala ut pengar till barnen Persson i princip en vecka efter det att det här mötet?
Ja, jag sa ju under mötet i Gränna också, där kunde man höra att det har varit större intressenter tidigare, men som dratt ut på tiden inte blivit något av. Och då erbjöd jag mig till barnen, som du också hörde, att istället ta en runda med mina klienter och på så sätt lösa det.
Så det var något slags nytt läge då, nu när det var barnen som inom situationstecken ville ha ut pengarna?
Det är väl samma läge.
Ja, agerade du på något annat sätt? Men du kanske förstår frågan. Här har du på ett år då inte lyckats, trots att de har varit på dig, och göra någonting. Men sen så dröjer det bara en vecka innan du betalar ut 100 000. Och sen är det inom 2 månader så har du betalat ut 320 000. Ja. Vad är skillnaden?
Men det var som jag sa innan, att tidigare så har det funnits en del intressenter, större intressenter. Men så om någon anledning har det dratt ut på tiden och inte blivit någonting av. Och därefter så jag frågade barnen om det är okej att jag istället frågade genom mina klienter om de är intresserade.
Så. I den här inspelningen från Gränna,
ja,
där säger du i en sekvens att du kan fixa det här imorgon, det vill säga dagen efter mötet.
Mm, fixa vad imorgon?
Fixa pengarna.
Alla pengarna? Alla
Nej,
pengarna?
Det vet jag inte.
Nej, men
du... En första utbetalning.
En första utbetalning. Det var lite skillnad. Eller hur?
Ja, men svara på frågan.
Jo,
ja.
Men som jag sa också så hade jag redan tagit kontakt med en del innan jag träffade barnen.
Vad är det som gör att du tar de här kontakterna så snabbt?
Ja, jag vill bara vara behjälplig. Inget
hade
annat.
De frågat efter din hjälp?
Innan mötet?
Mm.
Nej, det tror jag inte. Så det är inget jag kommer ihåg i alla fall.
Så det innebär att du tar de här kontakterna utan att ha fått ens en indikation från barnen på att det är bråttom med de här pengarna?
Att det var bråttom, det visste nog både barnen och jag. För jag har ju pratat, eller Tommy och Anita har ju pratat öppet med mig om den här fakturan till byggarna. Så att det var bråttom, det visste jag ju. Och även barnen.
Mm.
Så det var bara ett sätt att kanske känna mig för om det finns intressenter som vill kliva in och köpa lite.
Det hade inte något med att göra att barnen eventuellt var misstänksamma vad som hade hänt? Att du ville tysta dem eller påverka dem?
Jag har inte hört någonting innan det mötet överhuvudtaget. Något kring sånt som du säger nu.
Vad uppfattade du att den akuta behovet av pengarna var för barnen?
Ja, det är väl byggfakturan tror jag.
Mm. Den är på 80 ungefär. Eller 116 var den.
Ja, 80 var det inte. Det är...
116 var det nog i den fakturan, ja.
Ja.
Ja. Och du betalar inom en vecka, lite drygt efter det här mötet, så är det 300 000. Vad är det som gör att det blir 300 000?
Vad spelar det för roll?
Jag förstår inte brådskan i det hela. Barnen har ju inte ens efterfrågat pengarna. Och du har inte fått papper. Och ändå är det så otroligt angelägen om att betala de här pengarna till barnen. Ja. Vad finns det för skäl?
Som jag sa, vill vara behjälplig och jag visste att byggfakturan låg ju obetald.
Men den var ju på 116. Varför betalar du 300? Rakt av, på ett bräde. De har inte frågat efter pengarna.
Nej, men jag har ju förklarat, jag var bara behjälplig. Och hittar jag sedan intressenter som köper mer än de 160. Jag förstår inte vad du menar egentligen.
Men de här utbetalningarna... På ett bräd, det var väl vid tre olika tillfällen.
Tre olika tillfällen, ja. Men inom en vecka är det ju.
Nej.
Det första är inom en vecka.
Sen
är det
en vecka, så var det en månad senare. Ja. En månad senare.
Ja. Men det är en viss skillnad. Då kunde du inte hjälpa makarna Persson på samma sätt. Vad var skillnaden?
Ingen stor alls. Nej. Förutom det att det var en del större intressenter som till slut inte var intresserade. Mm.
Och vad var anledningen till inköpen? Kommer du ihåg det?
Du menar allt jag köpte?
Ja.
Ja. Jag köpte ju handska. Jag köpte svarta sopsäckar. Och det är ju till sly hemma och dylikt. Jag behöver jobba i trädgården. Kofoten köper jag av två anledningar. Dels, vi har ju fällt träd i omgångar på våran tomt och vi ett par tillfällen så har vi satt klingan där den fastnar och då är det alltid bra att ha en kofot och få loss motsågen, klingan alltså. Repet tror jag var en förberedelse för att exempelvis dra ett träd åt rätt håll i samma fällning. Det enda jag inte kan redogöra för egentligen, det är tejpen. Men någonting var i alla fall som skulle användas. Men inte exakt det var, vet jag inte.
Du sa att det var två syften med kofoten och så sa du bara...
Ja, förlåt mig. Vi har haft en vattenskada hemma också. Och det vi gjorde själva hemma, det var ju att ta bort golvlister. Vi bytte golvlister. Och då använde jag kofoten.
Kofot är ju ingen förbrukningsvara. Hur kom det sig att... Du köpte en kofot just vid det här tillfället.
Jag har aldrig hävdat att det är en förbruksvara. Eller vad menar du?
Jo, men det, man har inte många sådana. Utan de varar ju. Det är inte som tändvätska till exempel. Det är ju en förbrukningsvara. Men kofot. Vad har du? Hur ser ditt förråd av kofotar ut? Har du någon uppfattning?
Jag skulle tro att jag har... Kanske tre i min ägo. Möjligtvis någonstans där. Ja. Om vid det tillfället, om jag inte hittade den eller var utlånat, det vet jag inte.
Nej.
Men då köpte jag en
sten. Okej.
Ja.
När skulle du använda de här sakerna?
Det kan jag inte svara på så här.
Ja, men, alltså, det är en ganska märklig kombination av prylar, om man säger så.
Jag tycker inte det.
Nej, men du säger ju ganska specifikt att det är till att fälla träd.
Ja.
Ja, när skulle ni fälla de här träden?
Ja, jag vet.
Vad är det som
våren, det enda jag kan tänka mig. Men när vet jag inte.
Vilka träd?
Jag kommer inte ihåg när.
Och vad är det som gör att du just den här dagen åker och köper de här prylarna? Vad är det som gör liksom att det blir det, den här dagen?
Det är nog inget speciellt om det är, tiden som passar eller det är inget särskilt skulle jag säga. Utan att närmare veta.
Vad gjorde du av de här prylarna när du hade köpt dem?
Ja, jag åkte ju hem. Innan träningen så plockade jag upp min son hemma. Och då lastade jag av det.
Du åker hem då? Alltså det kommer du...
Ja, om jag är direkt efter köpet, det vet jag ju inte. Nej. Men innan träningen så åker jag alltid hem.
Men hur vet du att du... Hur vet du var prylarna tog vägen? Kommer du ihåg det?
Ja, det är... Att de hamnade hemma, det är jag ju helt säker på.
Hur kan du vara det?
Vad säger du?
Hur kan du vara helt säker på att de hamnade hemma?
Därför att det enda jag hade i bilen efter det, det var min dator, träningsväska och träningskläder. Kanske någonting... i samband med träningen, om det var koner eller någonting.
Hur kan du komma ihåg en sån detalj som att exakt vad du har i bilen? Så här långt efteråt?
Exakt kan jag inte säga. Jag sa träningskläder, men vad för kläder det kan jag inte säga. Men jag vet att jag inte hade någonting av det jag köpte på K-Rauta.
Och då är min fråga, hur vet du?
I bilen.
Hur vet du det?
Ja, det kan jag nog säga. Jag har ett minne när jag lämnar tillbaka hyrbilen och slänger in nyckeln i ett sånt där fack bara. Att jag tar väskan och går till kontoret.
Ja.
Och då är det bara träningskläder där och dator.
Jaha, men då kan du ju ha haft kofoten med dig till Hökensås i och för sig. För du har inget minne av att du lämnade av den i Bankeryd när du var där på sonens fotbollsträning.
Nej, men jag hade ju inga verktyg med mig upp till kontoret sen. Det fanns ju ingenting. Det var träningskläder och dator och väska.
Du menar efter att du hade lämnat hyrbilen?
Ja.
Hur vet du att det var på det sättet? Hur kommer du ihåg det?
Jo, därför att jag packade ner på kontoret, saker som man ska ha upp till Stockholm.
För det hittades ju en kofot på kontoret sen. Är inte det där, den kofoten?
Det kan jag inte svara på. Jag kan bara säga så här att den kofoten som jag köpte den dagen, den hamnade inte i bilen på väg ut till Hökensås.
Hur kan du säga
den därför att den fanns ju inte i väskan när jag gick från Avis till kontoret.
Det är ju efter du har varit i Hökensås. Så det är en slutsats du drar att eftersom du har ett minne av att kofoten inte fanns när du gick från Avis till kontoret, så har du inte haft kofoten med dig överhuvudtaget.
Den har inte varit med från Hökensås till Gränna till att jag lämnar bilen på Avis. För när jag tar ut väskan ur bilen och så går till kontoret, då är det bara dator och träningskläder i väskan.
Det är din
Jag har
din
inte varit
uppfattning.
Hemma däremellan.
Nej, det vet jag. Men du har varit hemma innan du åkte till Hökensås.
Ja.
Mm. Och då hade det kanske varit naturligt att du hade lagt av de här grejerna. Men det har du
men det
inte
var det jag
inget
sa.
Minne av.
Det kan inte existera någon annan möjlighet. Det säger sig självt.
Jaha, men du har inget minne av det.
Nej.
Men jag får fråga dig igen, kan inte det vara den kofoten som hittades på kontoret som du köpte den 9 mars?
Nej,
det kan. Och varför kan det inte vara det?
Ja, som ni då har uppvisat så hittar ni då spår av blod från både Tommy och Anita.
Mm.
Men jag hade inte med mig någonting annat. Bara mig själv och min dator in i stugan.
Okej, så att eftersom det finns blod från Tommy och Anita på kofoten som hittades på ditt kontor, så kan det inte vara den kofoten som du köpte den 9 mars?
Helt omöjligt.
Den här sportbäggen.
Mm.
Varför finns Anitas blod på den?
Ja, det har jag förklarat tidigare också. Det gäller både på den och på kofoten. Jag har bara en enda rimlig förklaring. Och det är att vi genom åren har lånat grejer mellan varandra. Verktyg, redskap. Jag har till och med saker som tillhör Tommy. Eller Tommy och Anita. I mitt garage fortfarande. Så jag har ingen annan förklaring än att det är vid något av de tillfällen som Tommy har lånat diverse verktyg utav mig idag. Och då att även väskan har, man packar ner och räcker över eller hur det var. Jag har inget minne av det.
Nej.
Men det är den här enda sunda förklaringen som jag har till det.
Men vad menar du, Soran? Jag förstår inte riktigt. För att du säger att du skulle ha lånat grejer. Hur ofta har ni lånat verktyg av varandra? När ni inte bodde grannar. För det är ju en sak när man bor som grannar. Och det var väl 2000, vad sa du? Fram till 2009, eller?
Ja, vi bodde där till 2009.
Mm. Så då kan ni ju inte ha bott grannar efter det.
Nej, det har vi inte gjort.
Nej. Hur ofta har ni lånat verktyg av varandra efter 2009?
Det kan jag inte svara på. Självklart var det mer intensivt när vi var grannar.
Ja, det borde ju vara logiskt så, tycker jag också.
Det var inte bara de som lånade, utan det var ju flera ganska ofta. Men efter 2009, det går jag inte svara på.
Ja, har det hänt någon gång att ni har lånat verktyg av varann efter 2009?
Ja.
Och hur kommer sig det? För då bor ni ju ganska långt ifrån varann.
Ja, men det är inget konstigt i det. Dels den relation vi har haft. Och han vet ju, även Anita då, att jag har klienter i Skövde. Så att det finns gånger som jag har vägarna förbi. Men jag kan inte säga... Jag kan inte säga många gånger det har varit.
Är det frekvent?
Vad sa du?
Är det frekvent, sa jag. Ofta?
Nej, det skulle jag inte säga.
Det skulle du inte säga?
Nej, men jag kan inte säga hur många gånger. Men ofta tror jag inte att det är.
Hur ofta har du lånat ut kofötter?
Ja, det är nog ganska ofta, tror jag. Men är det till Tom och Anita? Är det till andra?
Till Tom och Anita?
Ja, nej, det vet jag inte.
Det vet du inte?
Nej.
Har du gjort det någon gång?
Det tror jag säkert att jag har gjort.
När?
Det vet jag inte.
Det vet du inte?
Nej. Nej.
När har du lånat ut den här väskan då?
Det vet jag inte. Jag kan inte svara på det.
Har det hänt ofta till Tommy och Anita?
Ingen aning.
Du vet inte?
Nej.
Nej. Hur ofta har det hänt att du har lånat ut kofoten i den här väskan?
Det frågade också innan. Jag sa, jag vet inte.
Om det bara är en kofot så är det en otroligt stor väska för att lägga ner en kofot i.
Men jag har inte sagt heller att det var ett instrument eller ett verktyg.
När du lånade ut den här väskan då, vad var det mer du lånade ut som låg i väskan?
Det sa också innan, det vet jag inte. Men antagligen mer än en enda sak.
Jag har en fråga här nu. Jag uppfattade det som att din förklaring till att blodet sitter på kofot och väska, det är att du måste ha lånat ut grejerna till Tommy och Anita, men att du inte kommer ihåg att du faktiskt har gjort det. Det är så vi ska uppfatta dig. Förklaringen som du ger, det måste vara så, annars skulle inte deras blod ha hamnat där.
Det måste vara så. Och får bara säga en sak, att vid andra tillfällen så...
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Om det är Tom Anita eller andra spelar ingen roll. Och Soran försöker även hitta en logisk förklaring till varför kofoten finns på just Sorans kontor när polisen hittar den.
Vad ska du ha kofoten till då? För den bryter man väl i så fall upp lister med?
Ja.
Ja. Ska man slå in listerna att... så använder man väl en hammare eller något, eller?
Jag sa att det enda som var ett problem på kontoret, det är golvlister.
Mm.
Inget annat.
Men kopplar du det till kofoten då, eller?
Nej, jag försöker bara hitta en logisk förklaring.
Ja, det kanske inte finns det.
Det finns säkert, men jag lämnar det där. Mm.
Är det något annat som har krånglat på kontoret som du kan ha använt den här kofoten till?
I kopieringsrummet så var det tidigare en trähylla från golv till tak med diverse papper och material i. Och den har vi ju tagit bort.
Vilka vi?
Eller jag. Mm. Har jag använt kofoten då? Det kan jag inte svara på. Men så på kontoret så kan det inte vara så många andra möjligheter.
Har du sett den där?
Att den står där?
Ja.
Det antar jag att jag gjort.
Mm. När såg du den senast?
På de bilder som är tagna då i det material som finns.
Ja, inte på bilden naturligtvis utan jaha. I nej, verkliga det, livet menar jag.
Det kan jag inte svara på.
Det blir tydligt att Soran har färre och färre svar ju längre in i rättegångsförhandlingarna man kommer. Hans försvarare, Leif Silbersky, uttrycker senare så här i en intervju med P4 Jönköping.
Det är ju närmast för en psykolog att förklara, men låt mig säga det här är ingen ovanlig situation för mig som försvarare. Att folk som hamnar i sådana här situationer ofta åberopar att man minns dåligt vissa saker. Det kan ju bero på en medvetenhet, men det kan bero på förträngning. Och faktum är, det kan bero på att man har en mental skada som gör att man hamnar i en situation att man visst vissa saker men inte andra saker. Vi människor fungerar ju ofta på det sättet att vi tycker är obehagligt, minns vi inte helt enkelt. Det är vad man kallar förträngningsmekanismen. Men det som sagt, vad ska en psykolog bättre förklara än vad jag kan göra? Men jag kan bara återge vad jag har erfarenhetsmässigt har lärt mig under 50 år.
Men är det så att säga en linje i försvaret eller förmildrande omständigheter att han inte minst om så att säga?
Självklart inte. Han har ju tagit på sig ett av de värsta och grövsta brott vi känner till i det här landet i rättssystemet. Mord. Och inte ett mord utan två mord. Han har ju, precis som han själv säger, han har ju ingen anledning att liksom ta bort någonting medvetet. Varför skulle han göra det? Han kommer att dömas för ett mord. Och han vill, som han säger själv, så gott han kan för att få sinnesfrid, ta och berätta allt vad han kan för att göra det lättare för de efterlevande.
Soran kommer senare att friskförklaras vid tillfällena för de båda dödsfallen. Men det är mycket han inte har svar på. Och lika så gäller för uppgifterna om flaskorna tändvätska som han köper samma dag som huset i Hökensås brinner ner.
Du, de här flaskorna som du har köpt vid två tillfällen som vi vet på Kårauta, flaskelantman. Hur många har du köpt sammanlagt?
Hur många?
Ja.
Under vilken period då?
Under den här perioden som vi pratade om, det vill säga 2015 framåt. Lantman.
Ja, ingen aning.
Nej. Är det några mer än vid de här två tillfällena?
Vad sa du?
Är det några mer tillfällen än vid de här två som vi vet, den 9 mars och...
Ja, det är fullt möjligt, men jag har ingen aning.
Nej.
Hur många flaskor brukar du köpa när du handlar?
Det vet jag inte.
Brukar du köpa fler än en flaska åt gången?
Ja, det brukar jag göra. Men inte hur många vet jag inte.
De här aktuella flaskorna, Lantman, var finns de nu?
Det är förbrukat hemma.
Du har använt alla flaskorna hemma då?
Ja.
Till vad? Det är väl kanske en given fråga, men jag frågar dig ändå. Till vad har du använt dem?
Ja, det är ju att grilla.
Mm. Så alla de här flaskorna har gått åt till att grilla?
Ja.
Så på de här månaderna, mars till det att du greps då i början på juni, så har alla de här flaskorna gått åt?
Definitivt.
Jag tror att grilla.
Jag tror att det är mer än de flaskorna. Ja.
Du, det fanns ju också andra grejer som du köpte på Kårauta den 9 mars. Vad blev de grejerna av? Jag tänkte på rep och jag tänkte på tejp.
Vad de blev av?
Ja. Vad tog de vägen?
Den dagen. Då är min uppfattning att jag inte hade dem i väskan när jag lämnade bilen. Då är min uppfattning att de blev hemma.
Vad tog de vägen sen?
Ja, det är... Du ska svara på det.
De hittades i din bil.
Ja.
Många av de här sakerna. Repet, handskarna, tejpen.
Mm.
Varför ligger de i bakluckan i din bil?
Ingen speciell anledning.
För du sa att du skulle ha dem. Jag tror du sa att du skulle fälla träd.
Mm.
Varför ligger de i din bil då? Ska du åka iväg och fälla träd? Eller ska du...
Nej. Ingen speciell anledning faktiskt. Det har jag inte.
Har ni fällt träden?
Vi har fällt träden, ja.
När skedde det?
Ja, får jag repetera igen då? Jag vet inte exakt.
Nej.
Går säkert att ta reda på.
Använder du de här sakerna som du hade köpt för att fälla träden? Repe, kofoten?
Nej, det behövs inte. Det behövdes inte.
Nej.
Det gick bra.
Och varför ligger det samlat i bilen då? Det kunde du inte heller svara på, eller?
Nej, det finns väl ingen speciell anledning att jag skulle komma ihåg det, men det finns säkert en förklaring till det. Jag vet inte.
Då håller vi det, tack. Så länge.
Mm. Och vi går nu tillbaka till åtalet för dubbelmordet i Norra Hammar. Då åklagarna menar att de ser ett tydligt ekonomiskt motiv till varför Soran, precis som i Hökensås, ville bli av med paret.
Ta det.
Jag är intresserad, eftersom det är just det här datumet den 27 maj som det här händer, hur din ekonomiska situation, jag tycker att det verkar som du är pressad ekonomiskt. Stämmer det?
Nej, det tycker jag inte.
Är det något annat du kan erinra dig, några utbetalningar du gör i samband med det här datumet?
Det är 27 maj?
Ja, eller dessförinnan.
Menar du utbetalning till Inge?
Nej, överhuvudtaget utbetalningar.
Ja, det är ju utbetalningar till Tommy och Anitas barn, Perssons. Ja. Men det har ju inte med Inge att göra.
Nej, men det har med din ekonomi att göra och därmed med motivet. Det kan ju vara så att du känner dig så pressad här så att det är det som gör att du... Så som vi påstår planera detta och ta livet av Inge och Anita Dentler. Nej. Och då är min fråga, hur var det med utbetalningar i anslutning till det här datumet?
Ja, det var det enda som jag sa nu till barnen Persson.
Och hur mycket pengar var det?
Ja, det finns ju skrivet.
Ja, men jag frågade, det är ju ja, mycket det var.
Strax över 300 000.
Ja. Bedömer du det som en enkel summa för dig att i det här skedet betala ut? Gör det någonting åt din ekonomi?
Men det hade inte med min ekonomi att göra, för pengarna kom ju inte från mig.
Nej, men alltså motivet är vi ute efter.
Jo, men
vi menar att du har hamnat i ekonomiska svårigheter och det är motivet. Och då är min fråga, hur såg din ekonomi ut vid det här tillfället?
Inte något konstigt.
Var den helt okej, din ekonomi?
Jag tycker det.
Var fick du de pengarna ifrån som du betalade till barnen Persson, bland annat den 25 maj?
Ja, det har jag redogjort för i tidigare förhör. Ja. Och jag tror det är 5 av mina klienter som står för de pengarna.
Ja. Visste de om att de betalade till barnen Persson?
Nej, men däremot så har jag förklarat då att det gäller rent generellt en intressant placering.
Ja.
Och sen har jag inte nämnt...
Vad var det för placering då?
Förlåt?
Och vad var det för en placering?
Det kommer jag inte ihåg.
Det kommer du inte ihåg. Men några problem med ekonomin runt den 27 hade du inte?
Nej, jag tycker inte det.
Nej.
Söndagen den 24 maj 2015 så gör du sökningar på din iPad på vapen.
Mm.
Hur kommer det sig?
Som sagt tidigare, det är ingenting speciellt utan ett rent intresse bara.
Hur ofta brukar du titta på vapen och söka på vapen?
Det vet jag inte.
Är det ofta?
Det vet jag inte.
Det måste du veta.
Nej, det vet jag inte.
Försök att uppskatta. Nej.
Det är inte dagligen.
Nej, hur ofta är det då?
Men det har hänt flera gånger, jag vet inte hur många.
Var söker du på det?
Var?
Mm, på vilka media?
Det är inget speciellt.
Nej. På din iPad
mm.
är det här datumet den enda sökningen på vapen.
Ja, mm. men det tror jag inte stämmer egentligen. Men spelar ingen roll. Jag har det är intressant med vapen.
Stämmer det att du också är inne på Blocket och söker på annonser?
Ja.
Det kan du vitsorda.
Det tror jag i fallet, ja.
Mm. Varför gör du det?
Det är samma sak där. Jag har ingen annan förklaring. Vill man köpa ett vapen så tror jag inte att jag är mannen att klara av det.
Nej. Så kan det vara. Vet du vilka datum du sökte på vapen på Blocket?
Nej.
Det ligger i tid före Norra Hammar. I nära anslutning.
Det är möjligt, jag vet inte. Men det kan du ju se.
Mm. När man går in på en Blocket-annons och söker, då är det väl ofta för att man är intresserad av just det och köpa det.
Nu har jag aldrig köpt ett vapen, jag har aldrig ägt heller.
Nej, men att du söker då? Varför gör du det?
Ja. Ren nyfikenhet kanske, jag vet inte. Men jag har inte haft för avsikt att köpa mig ett vapen.
Hur ofta har du skjutit med vapen?
Förutom luftgevär och sånt där så är det ju när jag gjorde lumpen.
Ja, det här är ju inte luftgevär.
Nej,
det var sen lumpen då?
Ja.
Och din fascination för detta med vapen, hur yttrar sig det förutom att du då en gång söker på din iPad på vapen?
Nej, inget speciellt som jag kan peka på.
Nej, tack.
Och Soran har mellan rättegångsförhandlingarna även suttit och klurat på allt gällande kofotsinköpet och ändrar nu sina uppgifter om när han ska ha köpt den kofoten som han beslagtagit av honom.
Advokat Silberski.
Ja, tack. Jag har ingen direkt fråga till dig, Soran, men jag vet att du vill göra tillrättaläggande vad gäller det du berättade i förra veckan.
Jag fick en fråga gällande de här brytmärkena på dörrar i Norra Hammar och att det skulle komma från den kofoten som är mitt ägo, att jag skulle varit där. Det är ingenting som jag finner mig, jag har inte varit där. Men så fick jag också frågan, om jag inte minns fel, om det var den kofoten jag köpte 9 mars. Och svaret är det. Det kan inte jag svara på, om det är 9 mars jag har köpt den kofoten.
När kom du på det här då?
Ja, det som står i dokumentet här har ju fått mig att tänka. Och det frågar jag dig också, i och med att det står om kofoten, samma kofot, att den hämtades i mitt garage. Och så var inte fallet, sa du till mig.
Du fick en ganska enkel, rak fråga på den här.
Ja, och du har funderat. Och jag kan inte säga att det är den kofoten som jag köpte 9 mars. Det var det jag ville korrigera bara. Inget annat.
Du har insett också att det är ytterst besvärande för dig när du säger, antar jag, att den är köpt den 9 mars. Den insikten finns naturligtvis.
Det jag tycker är konstigt är det som är skrivet som jag har fått ta del av. Som jag
förklarat. Svara bara ja eller nej. Inser du att det är otroligt besvärande för din del när du säger nu att den är köpt den 9 mars och nu vill du ändra precis den uppgiften?
Nej, jag tänker inte så som du framhäver det.
Okej.
Utan jag säger det som är korrekt.
Jag glömde ett par punkter där faktiskt. Jag var inne på Maria, men jag släppte en sak där. 840 000 betalar Maria in direkt till Åtmetka. Hon får inga aktier för de här pengarna.
Nej.
De skrivs i ditt namn.
Ja, det har vi berört innan också.
Ja, inte här och nu. Jag tror inte jag ställt de frågorna här och nu. Nämligen.
Nej, men du drog det innan att hon då fick någonting för de pengarna.
Precis.
Ja.
Och sen så betalas det, var tydligen för mycket, så du har ju mailkontakt där med Bengt och så betalas det ut 340 000.
Ja.
Ja. Och de betalas till ditt depåkonto. Varför?
Vi hade precis uppe nyss när du bläddrar bland de andra.
Ja, men varför?
Jag har ingen förklaring till det.
Ingen förklaring till det heller?
Nej.
Borde inte de pengarna ha gått in på Marians konto? Tillbaka?
Ja, det är möjligt. Ja. Jag vill inte få svara till dig.
Nej. Din advokat säger att du har varit och nallat i syltburken. Jag skulle mer beskriva det här som att du ser dina kunder som mjölkkor. Att du tar från de här kunderna gång på gång på gång på gång.
Jag skulle inte se det så, men jag förstår vad du menar. Och jag vill inte dölja någonting, men jag har ingen bra förklaring till dig.
Vi påstår att det finns ett ekonomiskt motiv i Norra Hammar. Och vi påstår att det finns ett ekonomiskt motiv även i Hökensås. Vi påstår att du har löst de här problemen genom att faktiskt ta livet av målsägandena.
Det är fel.
Det är därför vi påstår att din ekonomiska situation här under våren 2015 är så ansträngd så att det här blir din lösning.
Det stämmer inte.
Nej. Jag stannar där. We'll be right back.
Han har erkänt mord på paret i Norra Hammar, men han menar att det var en desperat gärning i stundens hetta och att gammalt groll var orsaken. Det andra paret i Hökensås nekar han till att ha mördat, och frågan idag är om rätten dömer honom mot hans nekande. För faktum är att det saknas både dödsorsak och brandorsak i Hökensåsfallet. Och samtidigt så är det klarlagt att han är den sista kända personen som träffat paret vid liv.
Den 19 januari faller tingsrättens dom och Soran döms för alla fyra morden till livstidsfängelse. Han döms också för 2 grova mordbränder och 36 fall av grova bedrägerier.
Vi kan konstatera att det är en väldigt välskriven och analyserande dom där tingsrätten har gått på den linje som vi har framfört då under rättegången.
Är det någon detalj eller någonting du har sett där domstolen inte har gått på er linje?
Ja, det var väl en liten uppgift där att den här kofoten som har varit aktuell, där man då har konstaterat att det finns brytmärken på villan ute i Norra Hammar. Och där har man väl sagt att mycket talar för att det är den kofoten och att den tilltalade då har varit där vid ett senare tillfälle. Men det är inte utrett fullt ut att det har gått till på det viset. Så att det är väl egentligen den enda detaljen som inte tingsrätten har konstaterat fullt ut då.
Anders Brokelin, när det gäller Hökensåsdelen så döms alltså den här mannen mot då sitt nekande. Du har fått igenom det du har anfört i rätten.
Det tycker jag, och det bygger väl på 3 olika saker. Dels är det ju motivbilden. Tingsrätten konstaterar att han verkligen har motiv till det här. Modus eller tillvägagångssätt är ju väldigt, väldigt likt Hökensås. Och teknisk bevisning, det vill säga kofot och väska, det gör att man kan få igenom det trots att vi inte vet exakt hur makarna dog, eller dödsorsaken. Så att visst, det är en utmaning, men jag tycker att vi har nått ända fram.
Men Soran hävdar fortfarande sin oskuld i Hökensåsmorden och väljer att överklaga.
Jag har en huvudman som förmenar att han överhuvudtaget inte är inblandad i mordet eller mordbranden på Hökensås, och därför begär han hovrättens prövning.
Vad gör det för skillnad om han skulle frikännas i den delen?
Skillnaden är i 2-fallig. Dels kan det komma ett ögonblick då han vill ha ett tidsbestämt straff om nu inte hovrätten ger honom ett tidsbestämt straff. Den andra skillnaden är att vi har ju också yrkat att om han frikänns i Hökensåsdelen så ska han få ett tidsbestämt straff istället för ett livstidsstraff.
Efter straffskärpningen på mord som kom för några år sedan, vad tror du möjligheterna till det?
Jag tror ju på att möjligheten finns, och det är därför vi yrkar det.
Och i hovrätten passar han även på att ändra sin version om vad som utlöste morden i Norra Hammar.
Var det ett telefonsamtal med krav på pengar under en viss tid? Och kort stund efter det, någon timme, 2 kanske, så kom det en bild i den mobilen också på min son. Det är det som Norra Hammar handlar om till stor del.
Ja, det här kan ha varit sista gången som Soran Radovanovic fick en chans att föra sin talan om inte fallet senare kommer prövas i högsta domstolen. Och då passar han alltså på att lägga fram ett alternativt motiv till varför han skulle ha begått morden i Norra Hammar. Att han alltså pressats till det av en person. Men Sorans försvarare Leif Silbersky la själv inte så stor vikt vid hans alternativa motiv eftersom han ändå erkänt dubbelmordet i Norra Hammar.
Han fick en möjlighet att anföra sina skäl och sina, jag ska säga, motiv för varför han agerat som han har gjort och det han gjort. Sen får vi ju se vad hovrätten lägger för värdering i det.
Hovrätten lägger ingen värdering i det och gör samma bedömning som tingsrätten. Att morden var planerade, liksom att det även var planerat att sätta eld på husen. Det finns stora likheter i tillvägagångssätt mellan Norra Hammar och Hökensåsfallet, skriver Göta hovrätt i ett pressmeddelande. Det finns visserligen enbart indicier för morden och mordbranden i Hökensås, men indicierna är av en sådan styrka att det inte råder något rimligt tvivel om att finansmannen, liksom i Norra Hammar, av ekonomiska skäl planerade och därefter dödade det äldre paret, säger hovrättsrådet Lennart Östblom i pressmeddelandet. Du har lyssnat på Rättegångspodden om den dubbla dubbelmördaren Soran Radovanovic. Jag heter Nils Bergman. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Stort tack för att ni har lyssnat.
vår son som stod vår mormor för väldigt nära har också haft väldigt svårt efteråt. Han får raseriutbrott och börjar gråta och kontrollerat ibland och ropar efter sin mormor och morfar. Okay.
Mm. Hur tycker du att det fungerar nu då, om det jämfört med det var i början? Har det blivit någon förbättring i ungefär samtidigt?
Nej, det är inte bättre. Det känns som att det tar aldrig slut. Från början var det en olycka. En fullständigt oförklarlig olycka som ingen kunde förstå kunde hända. Och att det skulle ta en sån här utveckling, det finns ju som en vispa på film, känns det så. Mm.
Din relation med dina föräldrar, kan du berätta lite om den, hur den har varit och sett ut?
Jag var väldigt nära. Jag pratade med mamma varje dag. Hon var min bästa vän. Så vi stod varandra väldigt nära och hela vår familj stod de väldigt nära. Så det är ju en otrolig påtaglig vardaglig påverkan både på mig och hela min familj.
Hur ofta brukar ni träffas?
Vi brukar träffas flera gånger, eller minst en gång i veckan, och pratas vid varje dag. Barnen som sagt träffade ju sin mormor och morfar regelbundet. Och ena barnet är ett hjärtbarn, så mormor och morfar har varit väldigt betydelsefulla för honom. Och ett stort stöd för oss som familj för att klara ut det.
Ja, tack. Jag stannar där. Mm.
Rättegångspodden är en Tall Tale-produktion. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Och Rättegångspodden görs i samarbete med Lexbase. Ange rabattkoden Rättegångspodden när du blir ny betalande medlem på lexbase.se och få 3 kostnadsfria domar.